Herre, vi tackar dig för att vi får också den här kvällen tillsammans med dig. Herre, vi tackar dig för att du är den levande. För att vi har fått uppleva dig. För att vi har fått ta emot allt det som du har gjort för oss, Herre. Och för att vi får bygga vår tro, inte på lös mark, utan på en fast grund. Den fasta grunden som du har gett oss, Herre. Nu ber vi att du ska låta den helige ande få leda oss ikväll. Låt oss få lära känna dig bättre. Låt oss få komma närmare dig. Ge oss mer av redskap och verktyg för att nå ut till andra människor med budskapet om vem du är, vad du har gjort för oss och vad det innebär i våra liv. Herre, jag ber dig ikväll. Ber att du ska hjälpa oss att under den här timmen nu stänga allt annat ute och ha våra blickar riktade enbart mot dig, Herre. Led oss den här kvällen. Vi ber dig om det, Herre, i Jesu namn. Amen. Ni som har varit med någon eller några av de här kvällarna, ni vet var vi kommer att börja. Ni känner igen bibelordet. Om inte annat så kommer ni snart kunna läsa det både på väggen och i de här kompendierna. Matteus 22, vers 34-40. Vi har läst den versen när vi först frågade oss om kristen tro och förnuft, om det överhuvudtaget hade med varandra att göra. Vi läste versen när vi frågade om det var möjligt att leva som ateist. Vi läste versen när vi frågade om det fanns skäl att tro att det finns en Gud. Och för 2 veckor sedan när vi ställde frågan, kan man lita på Bibeln? Och samma sak nu när vi ställer frågan, kan man lita på Jesus? De här verserna kommer ni kunna citera sen, tror jag. Det står så här, Matteus 22 och 34. När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa, samlades de. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom: Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Och sen tar vi en vers till ifrån Markus evangeliet, 4:e kapitlet, den 41:a. Precis efter det sammanhang där Jesus har stillat stormen. Och lärjungarna häpnade över det som hände. Och i en förtjusan upplandad med förfäran ställer de frågan. Det står så här. Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Vem är han? De första verserna i Matteus handlar om just detta. Och vad tjatig ni tycker att jag är nu, men jag kommer ta det en gång till. Att vi är kallade att älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ och av hela vårt förstånd. Vårt hjärta, det appellerar till våra känslor, vårt känsloliv. Vår själ appellerar till vår vilja, vårt sätt att resonera. Men sen finns också den här tredje aspekten, vårt förstånd. Och det är ganska uppenbart att för att kunna älska Gud med sitt förstånd så måste man också i den kristna tron mötas av skäl som gör att den kristna tron verkar logisk. Förståndet älskar logik. Förståndet älskar det som är pålitligt. Det som man kan pröva och det som man kan tillfredsställande intellektuellt få se att det håller. Och om vi ska kunna älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd, då måste alla de tre bitarna finnas med. Att älska Gud av våra hjärtan, det är vi ganska bra på. Det talar vi ofta om. Att älska Gud av vår själ, att villigt ge sitt liv till Gud, det talar vi också om. Men det är allt för tydligt att vi ofta i våra församlingar har missat den här tredje delen. Jag har nämnt om den här sidan, hemsidan på internet, www.xkristen.se. Och jag tycker verkligen att alla som har internet borde titta på den sidan. Där finns artiklar, där finns ett uttalat syfte om att, citat, hjälpa före detta kristna att komma vidare i den processen som det har inneburit. Där finns vittnesbörd från människor som har varit med i församlingar. Människor i varierande ålder från, jag tror den yngsta 20 år, upp till 70, någonstans däremellan. Och som på olika skäl, men med gemensam uppfattning att den kristna tron, som har lämnat den kristna tron av ord. Men som allt för ofta kommer ner i den gemensamma slutsatsen att församlingen hade inte de svaren som vi behövde. Det finns många vittnesbörd där som är, jag vill påstå, oerhört tragiska. Läs dem och begrunda dem, höll jag på att säga. Sedan ställs då frågan här. Vem är han, denne Jesus? Och det är en fråga som har gått igenom historien, som näppeligen kan lämna någon oberörd. Vem var Jesus egentligen? Den kristna församlingen har ju haft en relativt tydlig bild av vem Jesus var. Även om vi har kunnat uttrycka det lite olika, formulera det med lite olika ord, så har vi ändå haft en någorlunda gemensam bild. Men frågan som vi måste ställa, det är ju naturligtvis, kan man lita på att den bilden är sann? Finns det skäl att tro att Jesus faktiskt var den som han utgav sig för att vara? Den som den kristna församlingen genom århundradena, årtusendena har presenterat honom för så. Den här frågan är inte någon perifer fråga av akademiskt intresse. Utan den här frågan är ju direkt avgörande för hela vår tro. Det är den som är alltings centrum. Det finns ingenting i den kristna tron om vi inte kan lita på Jesus. Kvar av den kristna tron finns egentligen då bara en samling värderingar och moraluppfattningar som inte har någon som helst grund. Därför att de uttalades av en person som utgav sig för att vara någonting som man i själva verket inte var. Frågan är avgörande. Kan vi lita på Jesus? Förra veckan talade vi om, kan vi lita på Bibeln? Det är ju Bibeln, framförallt det Nya Testamentet, som ger oss den största kunskapen om Jesus. Kan vi lita på de bibliska utsagorna? Och vi gick igenom Gamla Testamentet och sen Nya Testamentet. Låt oss bara kort repetera det vi sa om Nya Testamentet. Det är framförallt i evangelierna som vi får informationen om Jesus. För det första sa vi att när man prövar ett historiskt dokument, då finns det fyra kriterier som är viktiga. Det första är hur många manuskript eller kopior som finns bevarade av texten. Det är det som avgör om vi har en rimlig möjlighet att kunna avgöra vad som stod i texterna från början. Det andra är den tiden som har gått från det att händelserna inträffade till det att de skrevs ner. Ju längre den tiden är, desto större blir risken att det man skriver ner blir fel. Den tredje frågeställningen, det var hur är det utformat? Är det skrivet på ett sätt som ger sken av att skildra verklig historia? Eller är det skrivet som legender och mytbildningar där människor skildras på ett sätt som vi inser inte är realistiskt? Och den fjärde frågan är, hur har texterna behandlats och accepterats av samtida och efterföljande personer som har tagit del av dem? Har man betraktat dem som trovärdiga eller har de haft lågt rykte redan från början? När man ställer de här fyra frågorna mot Nya Testamentet, det gjorde det förra veckan, då är det slående att se att Nya Testamentet är outstanding. Det finns ingen annan text som har så många manuskript bevarade. Det finns ingen som helst logisk grund för att vara osäkra på om det Nya Testamentet som vi har idag är identiskt med det som en gång skrevs. Vi har åtminstone 5000 kopior bara på grekiska från det första årtusendet. Och när man pusslar samman dem så är det väldigt lätt att se var man har skrivit av fel, var det har gått snett. Och genom att lägga pusslet så kan man snabbt utesluta de felen och få fram den riktiga texten. Vi har en väldigt kort tid mellan händelserna och dess nedtecknande. De standarduppfattningen bland forskare idag är att evangelierna skrevs någon gång mellan år 60 och år 80. Och oavsett när de skrevs i den tidsperioden, och vi gav goda skäl förra veckan för att tro att det är tidigt, så är det en väldigt, väldigt kort tid. Det finns inte utrymme för legendbildning. Och det fanns fortfarande ögonvittnen som levde och som skulle kunna säga att det här är inte sant. Det fanns många som hade intresse av att slå ner den kristna församlingen. Och det bästa sättet att göra det, det hade varit att skjuta in sig på Jesus. Och säga att det som står i era skrifter, det är inte sant. Jag var själv där. Eller vi har vittnesmål som visar att det inte stämmer. Något sånt skedde aldrig. Hade det skett så hade församlingen aldrig överlevt. Tiden mellan händelsernas inträffande och nedtecknande är, jämfört med andra historiska dokument, väldigt, väldigt kort. Evangelierna är också uppenbart skrivna som historia. Här finns personer, här finns geografiska data, här finns uppgifter om avstånd och alla sådana saker. Här saknas det som kännetecknar legender och mytbildningar. Här finns inget förhärligande av apostlarna. Här finns snarare misslyckandena, de lite tafatta skildringarna av de som sen skulle bli kyrkans stöttepelare. Hade det varit legendmaterial så hade vi inte haft något sådant tillgängligt. Petrus förnekelse varit med. Då hade Petrus varit den stora hjälten som proklamerade Jesus mitt uppe i korsfästelsen. Det är så legender och myter ser ut. Evangelierna används flitigt av kommande författare. De citeras, man hänvisar till dem, man åberopar dem som auktoritet. Och man använder dem för att skildra det som faktiskt hade hänt. Och det finns de som menar att till och med Josefus, den judiska historieskrivaren, hade tillgång till något av evangelierna och använde det delvis när han skrev sina två skildringar om Jesus. Sammantaget kan man säga att det finns en väldigt stark grund för att lita på Nya testamentets texter, rent historiskt. Och det innebär att vi får en god grund för kunskapen om Jesus. Man skulle kunna säga att när man har testat Nya testamentet mot de här fyra kriterierna, då finns det inget annat historiskt dokument från år 1500 och bakåt som bättre lever upp till de här kraven. Nya testamentet är fullständigt outstanding. Samtidigt är det ju så i vår tid, när vi talar om Jesus, att under de senaste två århundradena så har det lanserats ganska många olika uppfattningar om vem Jesus var. Det har varit allt från till att Jesus inte har funnits, till att Jesus har varit en myt baserad på influenser från andra religioner. Det har handlat om att han har blivit förstorad och förändrad genom kyrkohistorien. Att han från början bara var en människa med undervisning om Guds principer. Men att den första kristna församlingen under de två, tre första århundradena transformerade honom till att bli gudomlig. Och på det sättet så har det funnits väldigt många olika uppfattningar. Och det är klart att vän av ordning frågar ju då, om det nu är så att Nya testamentet har en sån stark trovärdighet. Om Nya testamentet möter upp mot de här kriterierna på ett så bra sätt. Hur kommer det sig då att välutbildade, skickliga, duktiga forskare inte tror på det som står där? Varför har man inte accepterat den skildring som finns om Jesus? Jag menar, och det här får ni pröva, att sannolikt beror det på att man efter upplysningen, i den tid som vi lever i, har felaktiga eller tveksamma utgångspunkter när man nalkar sig texterna. Och jag ska försöka ge några exempel på det. När vi talade om Bibeln förra veckan så talade vi om att den överallt rådande metoden när man studerar Bibeln idag, det är den så kallade historisk-kritiska metoden. Och den historisk-kritiska metoden, den bygger på det vi kallar naturalistisk filosofi. Som bygger i sin tur på att allt kan förklaras med inomvärldsliga förklaringar. Och finns det hänvisningar till något som går utöver inomvärldsliga förklaringar, så ska man per definition vara skeptisk eller tveksam. Och det är naturligtvis så att om man studerar Bibeln utifrån den premissen, då är det svårt att ta Bibeln på allvar. Därför att där finns gott om hänvisningar till det som vi då kallar övernaturligt. Men kom ihåg att den naturalistiska filosofin har ju inget vetenskapligt stöd för den utgångspunkten. Det finns inget vetenskapligt stöd för att säga att vi per definition utesluter allt som vi kallar övernaturligt. Det är ju ett axiom, ett val som människan gör innan man börjar sin forskning. Innan man börjar att studera. Men det finns inga möjligheter att säga att den utgångspunkten är vetenskaplig. Jag menar att den är godtycklig. Den är inte mera underbyggd än tanken att det faktiskt kan finnas något övernaturligt. Att det faktiskt kan finnas en gud. På samma sätt blir det då med Jesusforskningen. Vi ska ta ett exempel. Det finns i USA en samling forskare som kallas Jesus-seminariet, The Jesus Seminar. Och de är inte speciellt kända i Sverige ännu, de kommer att bli det kan jag lova dig. Men de är representativa, deras sätt att resonera är representativt för mycket av den moderna bibelkritiken. The Jesus Seminar, det är en sammanslutning av 74 forskare. De har mötts ett par gånger varje år i det uttalade syftet att ta reda på vem den historiska Jesus verkligen var. Att avgöra vad det är evangelierna som Jesus kan ha sagt och vad som är senare tillägg. Och när de har gjort det här så har de påstått att de har varit objektiva i sin utgångspunkt. Att de har sökt den historiska sanningen. Samtidigt så har de publicerat ganska många böcker, ganska mycket litteratur, ganska många artiklar om sitt arbete och beskrivit den utgångspunkt och de kriterier som de jobbar efter. Och den främsta boken som de har publicerat, den heter The Five Gospels. Och där skriver de på sidan 2 om den utgångspunkten som man har. Och de skriver följande, att som vi känner honom från trosbekännelserna kan inte längre kräva ett bifall från de som har sett himlen genom Galileos teleskop. De gamla gudarna och demonerna sveptes bort från skyn med detta förunderliga instrument. Copernicus, Kepler och Galileo har avvecklat de mytiska boningarna för gudarna och Satan och efterlämnat till oss en sekulär tillvaro. Eller med andra ord, de upptäckter som har gjorts under de senaste århundradena har visat att det inte är rimligt att tro på det övernaturliga. Att den tidens tal om gudar och demoner numera bara är vidskeplighet. Det är den utgångspunkten som Jesusseminariet väljer. Och jag menar att den utgångspunkten, jag kommer tillbaka till det igen, den är inte vetenskapligt grundad. Det är en grundläggande uppfattning som människan väljer helt utan stöd i fakta. Och när man sen prövar bibeltexterna, för låt oss säga det, att det är omöjligt att tro på Jesus så som man presenteras i evangelierna om man har den här utgångspunkten. Därför måste man backa bandet ända dit och ifrågasätta, är det verkligen rimligt att i förväg bestämma sig för att något övernaturligt inte kan existera? Att modern vetenskap har bevisat att det inte finns någon gud i himlen. Jag menar att det ställningstagandet har inget som helst fog för sig. Sedan har man satt upp 13 kriterier för att kunna godkänna Jesus orden eller skildringarna om Jesus som historiskt korrekta. Vi hinner inte gå igenom alla 13, men vi kan ta i alla fall 3 exempel. För det första så säger man att man kräver positiva bevis för att tro på ett påstående. Och det betyder att bevisbördan läggs på den som hävdar att någonting är sant. Om det står att Jesus en dag gick till Jerusalem, så menar man att vi kan inte acceptera det om det inte kan presenteras skäl till varför vi skulle tro att det är sant. Problemet är bara att om man skulle bedöma all historisk litteratur på det sättet, då skulle vi inte ha någon kunskap kvar, mer eller mindre. Utan tvärtom är det så att i all historisk forskning så utgår man ifrån att människans grundläggande vilja är att tala det som är sant. Att ge en riktig skildring. Och därför talar man om att den som vill ifrågasätta en tes rimligen är den som har bevisbördan. Om någon påstår att det är på ett visst sätt, så finns det ingen grund för att per definition säga att jag tror att du har fel om du inte kan bevisa att du har rätt. Utan i vardagligt tal säger vi att vi tror på det tills vi kan bevisa att det är falskt. Du behöver bara fundera över din egen tillvaro och komma fram till att om du skulle kräva bevis för allt som andra säger till dig, då skulle ditt liv bli väldigt svårhanterligt. Vi måste utgå ifrån att människor faktiskt talar sanning. Åtminstone så länge det inte finns någonting som talar i andra riktningar. Jesusseminariet väljer att pröva bibeltexterna utifrån kravet att bibeltexterna måste bevisa att de har rätt innan vi kan tro på dem. Det andra kriteriet det kallar man för dubbel olikhet. Det vill säga att om Jesus säger någonting eller gör någonting som man också har sett att andra rabbiner har gjort, eller att kyrkofäder efter Jesus har gjort, då utgår man ifrån att då är det inte så att Jesus gjorde detta, utan då har de som skrev evangelierna influerats av sin tid eller av andra rabbiner och lagt de orden eller de handlingarna i Jesu mun eller händer. Och problemet med det resonemanget, det är naturligtvis uppenbart. Jesus var en jude. Och det är fullt rimligt att förvänta sig att Jesus uttrycker sig på ett judiskt sätt. Med ett judiskt språkbruk, med judiska liknelser. Kyrkofäderna som följde efter Jesus, de hävdar ju att deras undervisning, deras handlingar, deras traditioner går tillbaka till Jesus. Och det är klart att det vore ju märkligt om det inte fanns några likheter mellan dessa kyrkofäder och Jesus själv. Jag menar att det är fullständigt grundlöst att säga att bara för att det fanns andra rabbiner, andra kyrkofäder som sa, gjorde och tyckte precis så som evangelierna påstår att Jesus gjorde, så är det ingen grund för att säga att Jesus orden eller Jesus handlingarna måste vara ett påhitt. Är du med på den poängen? Det tredje exemplet, sen ska ni få stå upp. Det är vad man kallar för flera beläggkriterier. Det vill säga, man accepterar inte ett vittnesbörd om man bara har en källa. Utan man menar att om vi ska kunna tro på att någonting är sant, då måste minst 2, helst 3 eller flera källor tala om samma sak. Och det fina i kråksången då, det är att det räcker inte med en eller fyra evangelier säger samma sak. Därför att evangelierna, menar man, kommer från en och samma källa. Därför räknas det bara som ett vittnesbörd, oavsett om alla fyra har samma uppfattning. Problemet här är också uppenbart. För det första är det så att nästan all vår historiska kunskap från år 1000 och bakåt vilar på en enda källa. Så att med samma kriterier skulle vi behöva stryka 2/3 av våra historieböcker på en enda gång. Därför att det skulle inte gå att bevisas. Men det allvarligaste invändningen tog det ändå vara denna, att bara för att det bara finns en skildring om en sak, så behöver det per definition inte betyda att den skildringen är falsk. Om vi skulle gå härifrån och en enda av oss skulle referera till den här kvällen, alla vi andra skulle av någon anledning tycka att det var så värdelöst och vi vill inte ens prata om det, då är det naturligtvis inte så att vi, bara för att det bara är en som talar om det, med automatik kan säga att den där kvällen, den har aldrig ägt rum. Den har aldrig varit. Utan om vi ska ifrågasätta ett vittnesbörd, så måste vi ha någonting som tyder på att det vittnesbördet inte är trovärdigt. Vi kan inte per definition säga att så länge det bara finns en röst som talar i en riktning, så måste det vara felaktigt. Jag menar att det här är, och sen finns det ytterligare då 10 exempel. Och det är klart att om man tar den här utgångspunkten, att Galileo, Copernicus och Kepler har visat att den tidens uppfattningar om Gud och demoner är förlegat. Om man sedan ställer upp de här kriterierna när man bedömer bibeltexterna, då är det självfallet så att Jesus inte kan anses trovärdig. Men jag menar att felet ligger inte i att Jesus inte är trovärdig, utan felet ligger i att man använder utgångspunkter och kriterier som är felaktiga. Och det här misstaget inom citationstecken, det har präglat så oerhört mycket av bibelforskningen från 1800-talet och framåt. Så att det här har mer eller mindre format axiom när det gäller hur man ska se på bibelforskningen. Nu finns det tecken på att det här håller på att vända. Men på samma sätt som det har tagit 200 år att komma dit vi är idag, så kommer det ta lång tid innan man kan få ett skifte här också. Men jag menar som sagt att med de här utgångspunkterna, med de här kriterierna som i sig är tagna helt ur luften, så är det naturligtvis inte konstigt att väldigt många seriösa forskare landade slutsatsen att Jesus inte kan vara den han påstår sig vara. Ett annat område, vi skjuter lite på vindsträckare, som man ofta lyfter fram, det är om Jesus var den han påstår sig vara, varför får han då inte mer uppmärksamhet? Varför står det inte mer att läsa om denna undergörare? Om alla tecken som sker? Varför har vi nästan bara kristna skildringar av det? Det finns 3 skäl till det. Och det här talade vi om när vi ställde frågan, har Jesus funnits, på ett bibelstudium för ett år sedan. För det första är det ju så att det vi kallar Israel på den tiden var ett relativt ointressant område. Sett i ett globalt perspektiv, internationell politik på den tiden, så var det ett extremt ointressant område. Och man hade inte den moderna kommunikationstekniken som vi har idag. Så man visste väldigt lite om vad som hände där. Och det fanns ingen anledning att mera fördjupa sig i en påstådd mirakelman ifrån den delen av världen. Det var ett ointressant område. Det andra är att vi har väldigt få skrifter bevarade. Vi lever i kommunikationens tidsålder. Vi har 300-400 tidningar bara i den här delen av landet. Och vi tänker oss lätt att det alltid har varit på det sättet. Vi ska komma ihåg att från första århundradet efter Kristus i det här området har vi kanske sammanlagt ett 50-tal skrifter bevarade. Mer än så är det inte. Och de 50 skrifterna, det är det tredje skälet. De handlar mer eller mindre uteslutande antingen om politik, romerska skrifter, om den judiska religionen, det vill säga skrifter formellt beskrivna av rabbiner, eller skildringar av olika krig och slag som pågick. Jesus passar inte in i något av de 3 kriterierna. Därför finns det ingen grund att förvänta sig att de skulle ha skrivit någonting om Jesus. Det är ungefär som att säga att, jag tog det exemplet förra året, bara för att det inte står någonting om resultaten i NHL-hockeyn, i basketkrönikan i Göteborgs-Posten, om det hade funnits en sån, så skulle man aldrig kunna komma till slutsatsen att NHL-hockeyn inte existerar. Det är bara det att den krönikan handlar inte om hockey, den handlar om basket. På samma sätt är det de texterna som vi har bevarade från den här tiden. De De handlade om politik. Jesus var inte politiker. De handlade om religionen. Rabbinerna såg inte Jesus som en judisk ledare. De handlade om krig. Jesus var inte direkt en general i fältslagen. Det finns ingen grund för dem att skriva om Jesus på det sättet. Sammanfattningsvis i den här delen. Jag menar att Nya testamentet är mer trovärdigt än något annat historiskt dokument. Förutsatt att man inte läser det med felaktigt förutfattade uppfattningar. Om man nalkas texterna med uppfattningen att det som är övernaturligt, det som går utanför naturalismens ramar, inte kan ske, då kan man aldrig få en tro på evangeliernas Jesusbild. Men om man är öppen för möjligheten att det vi kan se och det vi kan ta på inte är allt som finns i tillvaron, då finns det inget annat dokument som har så gott stöd som Nya testamentet. Nu ska ni få slå det. Nu får ni sitta. Nu har ni stått länge nog. Jag upptäckte att jag missade två saker, så vi får korta av pausen med 10 sekunder ungefär. För det första, varför är det inte rimligt att utgå ifrån den naturalistiska världsbilden? Ja, jag menar att det är förklaringen till att vi hade de tidigare studierna. Studierna som visar att ateismens konsekvenser inte går att leva efter. Ateismen som livsåskådning misslyckas med att förklara vår tillvaro. Det är en indikation på att det finns något annat. Och det andra är de starka, rent logiska argument som finns för att tro att det finns en Gud. Då menar jag att de argumenten i sig ger oss en grund för att faktiskt åtminstone vara öppna för att det finns en Gud. Åtminstone inte att i förväg bestämma oss definitionsmässigt för att Gud inte kan existera. Sen säger man, får man då ibland höra, att om man har den principen så skulle man ju alltid kunna dra till med den övernaturliga förklaringen. Och det är naturligtvis inte sant. Om jag är ute och går i skogen en dag när det blåser. Det här är ett exempel som Gary Habermas, amerikansk professor, använder. Och ett träd faller omkull. Så är det naturligtvis inte så att min första reaktion är: oj, nu välter Gud trädet. Utan min första reaktion är naturligtvis att rörelseenergin i vinden orsakade trädets fall. Jag kanske inte ens formulerar det så. Jag kanske säger att trädet blåste omkull. Och så är det naturligtvis. Man börjar inte i första hand med att säga att oj, nu händer någonting, det här måste vara övernaturligt. Men det är ju inte samma sak som att per definition säga att det övernaturliga kan aldrig hända. Jag menar att om man ska vara ärlig mot sig själv så måste man ju erkänna att om man hamnar i en situation där bevisen och indicierna pekar mot att något övernaturligt faktiskt har hänt, då är det inte ärligt att i förväg ha sagt att det kan jag inte tro på, alltså kan det inte vara sant. Jag ska bara skruva fast det. Nya testamentet då ger en god historisk bild av vem Jesus var. Och innan vi går vidare så måste vi fråga oss, vem påstod Jesus då egentligen att han var? Vad hade han för anspråk? Det är först då som det blir intressant och relevant att ställa frågan, är det här någonting som vi kan tro på? Och jag menar då att evangelierna förmedlar en bild av Jesu anspråk som är långt mycket mer än vad vanliga människor, friska människor, normalt kan komma med. Och låt oss ta några exempel på detta. För det första, Jesus påstår uppenbarligen att han själv är Gud. Det står så här i Johannes 8:58. Han svarade, sannerligen, jag säger er, jag är och jag var innan Abraham blev till. På svenska är det ingen större dramatik i texten, men det grekiska uttrycket ego eimi, som översätts med jag är, det är exakt samma uttryck som Gud använder när han presenterar sig för Mose i den brinnande busken. Och Jesus är en jude, väl bekant med det språkbruket, väl bekant med Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet. Så att när han använder kombinationen ego eimi, så är det inte ett olycksfall i arbetet, utan det är mycket, mycket medvetet. Och det är ju därför som de judiska ledarna lite senare vill stena honom. Därför att han har gjort sig själv till Gud. Jesus påstår att han är Gud. Jesus påstår också att han fanns före begynnelsen. När Jesus ber för sina lärjungar i Johannes 17:5, då ber han ju på det här sättet. Han svarade, förlåt mig, förhärliga nu mig hos dig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jesus hävdar alltså att han hade en härlighet hos Gud innan världen var till. Man brukar kalla det för Jesu preexistens, förexistens. Jesus hävdar också att han var avgörande för mänsklighetens framtida öde. Han säger i Johannes 14:6 att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det vill säga, Jesus som person är direkt avgörande för hur min framtid kommer att se ut. Det är det anspråket som Jesus gör. Jesus påstår sig vara uppfyllandet av löftena av Guds rike. I Lukas 4:18 står det ju, då läser Jesus från Jesaja: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Det vill säga, löften om Guds riket, det säger Jesus, det är mig de kommer att uppfyllas. Det är ganska mäktiga anspråk. Det är, vill jag påstå, unika och väldiga anspråk. Ingen annan människa har kommit med den typen av påstående. Och jag menar att de här anspråken måste vi på något sätt ta ställning till. De måste påverka vår syn på vem Jesus är. Vi måste ha med oss dem när vi prövar olika förklaringshypoteser till vem Jesus egentligen kan ha varit. För det är ju så att genom historien så har man gett många olika förslag på vem Jesus egentligen var. Och de anspråken, de förklaringsmodellerna, de måste ju prövas mot det vi vet från Nya Testamentet. Och också emot de anspråken som Jesus gör. Det vanligaste av de här förklaringarna, den vanligaste förklaringen, så ska grammatiken vara, det är att Jesus, han var en framstående morallärare. En skicklig lärare som förmedlade vishet om hur vi människor bör vara. Jag tror att det är den vanligaste uppfattningen i Sverige. Att Jesus, han var en god människa. Han hade många bra idéer om hur vi ska leva. Han har gett oss värderingar som vi kan bygga ett samhälle på. Men han var inte mer än en morallärare. Det är naturligtvis sant att Jesus undervisar mycket om moral. Att vi hämtar hela den västerländska moraltraditionen ifrån hans undervisning. Men jag menar att han verkar också vara mycket, mycket mer än bara en morallärare. Tänk efter, om Jesus var en morallärare, är det då rimligt att man kallar sig själv för Gud? Att man påstår att man fanns innan världens skapelse? Att man utgår ifrån att själv ha hela sanningen? Inte bara ha hela sanningen, utan faktiskt vara sanningen. Att sätta sig själv i centrum och säga att om ni inte tror på mig, så kommer ni att gå förlorade era synder. Är det rimligt om man är en förnuftig morallärare? Jag menar att det är helt orimliga anspråk. Bara där omöjliggörs uppfattningen att Jesus är en morallärare. Förra sommaren var det väl, så hade Lena Andersson ett program i sommarradion, P1, när hon gav sin Jesusbild, och det blev ett väldigt ramaskri. Därför att hon menade att Jesus var en egoist, en manipulatör, en bufflig ledare. En sadistisk person som tryckte ner andra för att förhärliga sig själv. Och vet du, jag vill mena att om Jesus bara var en människa, om han bara var en morallärare, då har Lena Andersson helt rätt. Då var Jesus en fullständig buffel. Då kom han med krav på sin omgivning som var helt orimliga. Och då kan vi inte säga att han var en god morallärare. Då var han den värsta sortens ledare. Den värsta sortens tyrann. Men om Jesus var något mer än bara människa. Om han var den han påstod att han var, nämligen Guds son, Gud själv. Då är det rimligt att begära andra människors efterföljelse. Då är det fullt rimligt att säga att jag är sanningen. Då är det fullt rimligt att kräva av människorna att hans bud, hans uppfattningar är de riktiga. C.S. Lewis, inte allt för okänd, har också skrivit om detta. Och han har ett uttryck i sin bok Kan man vara kristen, som är oerhört bra. Han skriver att Jag försöker här hindra att man kommer med den verkliga dårskap man ofta får höra av folk. Jag går gärna med på att Jesus var en stor morallärare, men jag kan inte gå med på att hans krav att själv vara Gud. Det är det enda vi inte får säga. En människa som endast vore människa och talade som Jesus stundom gjorde skulle inte vara en stor morallärare. Han skulle antingen vara sinnessjuk i nivå med mannen som påstår att han är ett förlorat ägg, eller en djävul från helvetet. Och sen hoppar jag några meningar. Men låt oss slippa något beskyddande nonsens om att han var en stor mänsklig lärare. Den utvägen har han inte gett oss. Han avsåg inte det. Jesus kan inte ha varit bara en morallärare. I så fall var han en mycket, mycket dålig sådan. Och då är det tveksamt om hans undervisning hade överlevt på det sättet. Det andra alternativet är att Jesus var en lögnare. Historien är ganska full av personer som genom lögn och manipulation skapar sin plattform. Som får människor att följa dem. Och som är beredda att göra nästan vad som helst för att behaga sin store ledare. Grejen är bara den att om Jesus var en lögnare, då är han utan jämförelse världens absolut bästa lögnare. Han lurade lärjungarna fullständigt. Och inte nog med det, under de kommande 2000 åren så har han lurat miljarder människor och faktiskt tro på att han var den han påstod sig vara. Världens bästa lögnare. Och någon har sagt att om Jesus är en lögnare så är han så skicklig så att det nästan måste vara något övernaturligt över det. Och det ligger mycket i det. Men det är dessutom så att bilden av Jesus som en lögnare, det stämmer väldigt dåligt överens med hans person och hans sätt att agera. Han var ju den som i kraft gick till rätta med hyckleri. Han var ju den som betonade de värdena som står i konflikt med lögn och ondska. Han var ju den som ständigt talade om vad som var rätt och vad som var gott. Och det var ju också så att han själv inte hade någon vinning. Kännetecknande för lögnare är ju ofta just detta att man ljuger för att själv nå fördelar. Men tänk efter vad som hände när Jesus står inför Pontius Pilatus. När Jesus får de här frågorna om han verkligen har gjort anspråk på att vara den levande Gudens son, eller att ha varit Messias. I det läget måste det varit uppenbart för Jesus att allt är förlorat. Att han inte har någonting att vinna på den lögn som han har byggt upp. Och han hade inte ens behövt avslöja sin lögn. Det hade räckt om han hade sagt att ja, de har missuppfattat en smula. Jag är bara en stor ledare. Hade han sagt det, då hade Jesus undgått korset. Men trots det, trots att Jesus mycket väl är medveten om att om han svarar ja på frågan om han är Messias, så är det korset som väntar. Trots det så väljer han att svara just ja. Och därmed har han skrivit under sin egen dödsdom. Är det rimligt att tro att en lögnare som försöker bygga en egen arena, bygga upp en egen status, bygga upp egna fördelar genom sin lögn, i ett sådant läge skulle fortsätta lögnen? När som helst fram till Golgata hade Jesus kunnat rädda sitt eget liv genom att säga okej, det här är inte sant. Det är på ett annat sätt. Ända upp på korset håller han fast vid sin bekännelse. Och jag menar att det i sig visar att någon lögnare kan det inte vara. Det tredje alternativet, som också ofta förs fram, det är att Jesus måste ha varit psykiskt sjuk. Tyvärr är det ju så att det här med att påstå sig vara Gud, eller att påstå sig vara något speciellt, världens enda hopp och räddning, det är inte alldeles ovanligt. Det finns människor idag som undergår psykiatrisk vård, som har liknande påståenden. Och att den här förvridna identitetsuppfattningen, den har funnits genom alla år, genom hela historien. Och frågan är, kan det ha varit så att Jesus, när han påstod att han var Gud, när han påstod att han var Guds sändebud, att han helt enkelt var psykiskt sjuk? Ja, låt oss då komma ihåg att om så är fallet, så var han riktigt allvarligt sjuk. Ordentligt snurrig. Så pass sjuk så att han i vår tid utan tvekan hade omhändertagits för akutvård. Och rimligen så borde det ha märkts på hans övriga sätt att vara att han inte var i psykisk balans. Men när man läser evangelierna så visar han en personlighet som stämmer dåligt överens med den bilden. Han visar ju faktiskt tecken på att ha både balans och kontroll. Han utsätts för påfrestningar. Men det verkar som att han kan hantera dem. Han formulerar logiska och koncisa lärosatser på ett sätt som är väldigt svårt att förena med en psykisk instabilitet. Han ansattes och prövades, han pressades oerhört. Inte bara av lärjungarna utan av de skriftlärda som ifrågasatte. Av de tusentals människorna som kom och lyssnade på honom. Men inte en enda gång märkte man av den här psykiska sjukdomen. De människorna, lärjungarna, som levde så intimt nära honom i 3 år. Är det verkligen rimligt att tro att de under den tiden inte skulle märka av en psykisk sjukdom så pass allvarlig så att en människa tror sig vara Gud? Framför allt i en kultur där man stenhårt håller fast vid att det finns bara en Gud. Jag menar att det påståendet är fullständigt orimligt. Lärjungarna och människorna runt omkring honom hade ganska snabbt avslöjat att Jesus faktiskt bara var sjuk. Påståendet att Jesus var psykiskt sjuk, menar jag, det är nästan bara barnsligt. Det finns ingen grund för den tanken. Det fjärde alternativet, som har blivit mer vanligt de senaste årtiondena, det är att säga att Jesus var en mystiker. Att han var influerad av österländsk mysticism. Och att han talade i bilder. Att han, när han till exempel påstår att han var Gud, i själva verket menar att Gud finns i allt. Så det är inget märkvärdigt att han var Gud, därför att alla är vi Gud. Allt är Gud. Det är den österländska mysticismens grundpelare. Och att tala i symboler och bilder var också vanligt i den österländska mysticismen. Och då är frågan, kan det vara så att Jesus helt enkelt hade präglats av influenser österifrån? Ja, för det första menar jag att det är orimligt med tanke på den historiska kontexten. Om det är någonting vi vet om det judiska samhället, den judiska religionen, så var det att man var extremt vaksam när det gällde influenser från andra håll. Man höll stenhårt på läran om en enda Gud. Och man vägrade att kompromissa med influenser österifrån eller någon annanstans ifrån. Man hade hela gamla testamentet som visade vad som hände när man gjorde det. Att tro att Jesus i den kontexten skulle ha låtit sig präglas av österländsk mysticism, det är nästintill dåraktigt. Det finns ingen grund för det påståendet. Och naturligtvis, det finns inga som helst argument som visar att österländsk mysticism skulle ha ens haft möjligheten att influera Jesus. Vi har inga spår av det i Jerusalem på den tiden överhuvudtaget. Eller någon annan del av det israeliska riket heller för den delen. Dessutom, om Jesus i själva verket var en mystiker, då är han utan tvekan världens mest misslyckade kommunikatör. För då undervisade han i 3 år och ingen som gick bredvid honom fattade ett dyft. Och dessutom, alla har under de kommande 2 åren fullständigt missförstått vad han menar. Ibland så har ju Jesus fått utmärkelser som den lysande pedagogen, mästerliga retoriken. Men om Jesus var en mystiker som så kapitalt misslyckades med att få ut sitt budskap, då är han utan tvekan den sämste av de dåliga när det gäller att kommunicera. Och det stämmer ju väldigt dåligt överens med den bilden som vi har om Jesus i övrigt. Och om man lägger samman det här, om det inte är rimligt att tänka sig att Jesus bara var en morallärare, om det inte är rimligt att tro att han var en lögnare, om det inte är rimligt att tro att han var psykiskt sjuk, om det inte är rimligt att tro att han var en mystiker, då återstår inte speciellt många alternativ. Det alternativet som återstår, det är ju faktiskt att han faktiskt var den han påstod sig vara. Att han hade täckning för påståendet att vara Gud. Att han hade täckning för påståendet att ha funnits innan världens begynnelse. Och så vidare med de anspråk han gjorde. Jag menar att uteslutningsmetoden här ger en god grund för att faktiskt tro det. Hur väldig och fascinerande den tanken den är, så visade det sig att alla andra alternativ till vem Jesus var rent logiskt är sämre. De håller inte. Och man kan inte bara stanna där och säga att ja, men då vet vi inte vem Jesus var. Jesus var uppenbarligen någon. Och jag menar då att den logiska slutsatsen det är att han kanske hade täckning för de anspråk som han gjorde. Dessutom är det ju så, för ibland får man ju det argumentet, men skulle verkligen Gud... Ja, egentligen finns det ju inget ologiskt i tanken att skaparen söker upp sin skapelse. Utan snarare tvärtom, det är ju nästan vad man borde kunna förvänta sig. Men sen är det ju så att uteslutningsmetoden, om vi kallar det så, det är ju ett negativt argument. Där man säger att vi tror på detta därför att alla andra alternativ är sämre. På ett sätt är det ju naturligtvis starkt, men å andra sidan vore det bra om det fanns något mer. Och jag menar att det vi kommer tala om nästa vecka, det är det starka argumentet för att Jesus verkligen var den han påstod sig vara. Då ska vi tala om uppståndelsen. Jag menar att rent logiskt finns det ingen bättre förklaring till det som hände i Jerusalem någon gång runt år 30 än att Jesus faktiskt uppstod. Och om Jesus uppstod från de döda, då är saken klar. Då har han visat vem han var. Då har han i handling bevisat att han var mer än bara människa. Och det här är för mig de två trådarna som är viktigaste när det gäller Jesu trovärdighet. Det ena är uteslutningsmetoden, det faktum att de andra alternativen är sämre. Och det andra, det är helt enkelt uppståndelsen. Där visar han vem han är. Sen skulle vi kunna tala mycket mer. Vi skulle kunna gå igenom de profetiska förespeglingarna i Gamla testamentet. Där man hundratals år tidigare beskriver Messias. Var han ska födas, vad han ska göra, hur han ska dö, vad som sen kommer att hända. Och se att allt det här går i uppfyllelse i Jesus. Jag hade med det när jag började förbereda det här. Jag insåg att det skulle bli alldeles på tok för långt. Men någon gång får vi ta upp det också. Men när man lägger till också det. Att Jesu liv i det han gör uppfyller de gammaltestamentliga profetierna. På så många områden. Då har man sammantaget en väldigt god bild för att säga att ja, vi kan lita på Jesus. Nya testamentet menar jag är trovärdigt. När man avfärdar det så gör man det på grund av felaktiga utgångspunkter. Det ger oss en god grund för kunskapen om Jesus. Den Jesus kommer i evangelierna med väldiga anspråk. Anspråk som är oförenliga med, ska vi säga, alternativ 1-4 i vår uppställning. Och då är det endast det femte. Att Jesus var Messias som återstår. Den slutsatsen styrks av de profetiska förutsägelserna i Gamla testamentet. Om var han skulle födas, hur han skulle dö, vad han skulle göra. Till och med hur soldaterna skulle kontrollera att han verkligen var död. Det där är ett helt ämne för sig. Och slutligen, det avgörs definitivt av det vi kommer tala om nästa vecka. Uppståndelsen på den tredje dagen. Nästa vecka så ska vi, så gott det bara går, så långt det bara är möjligt, utifrån ett rent förnuftmässigt perspektiv fråga oss, är det verkligen rimligt att tro att Jesus uppstod från de döda? Är det det? Då är den här frågan definitivt avgjord. Kan man lita på Jesus i frågan? Och jag menar att rent förnuftmässigt finns det ingen som helst grund för att inte lita på Jesus. Utan snarare tvärtom. Alla andra alternativa förklaringar än att Jesus var den han påstod sig vara. De är rent intellektuellt sett sämre. Och där tror jag att där får det vara bra för ikväll. Ska vi göra så att vi ber tillsammans? Herre, tack att vi har fått lära känna dig. Herre, tack för den du är för oss. Tack för att du föddes som människa. Du levde som människa. Och du dog som människa för att vi skulle kunna få en ny chans. Herre, tack för att vi har fått lära känna dig. Tack för att du har gett oss en grund för att kunna älska dig. Du har appellerat till våra hjärtan, till våra känslor. Du har appellerat till vår vilja, vårt medvetande. Men du har också appellerat i vårt förstånd. Herre, du kräver inte en blind tro av någon. Utan du ger oss möjlighet, precis som Thomas fick möjlighet, att sticka ut handen, att kontrollera, att ifrågasätta, att med hammaren knacka på de bärande länkarna och se, håller det här, är det sant? Herre, jag litar på dig. Jag har fått uppleva dig i mitt liv. Och jag kan också se när jag läser ditt ord att bilden där, den är trovärdig. Och jag tackar dig för det, här. Herre, tack för din väldig Gud som du är för oss. Nu ber jag, Herre, att du ska välsigna oss under resten av den här kvällen. Framförallt ber jag, Herre, låt det här vara någonting som inte bara stannar här. Utan hjälp oss i den uppgift som vi har att hjälpa andra människor att få lära känna dig. Herre, var med oss så att vi på ett rätt sätt kan presentera dig. Att vi på ett rätt sätt kan få den för att faktiskt tro på dig. Och för att ta emot allt det som du har gett oss. Vi ber dig om det nu, Herre, i Jesu namn.